Nåde var med er och fred ifrån Gud och Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi har kommit i din helgedom för att höra vad du, Gud Fader och skapare. Du Herre Jesus, vår frälsare. Du heliga Ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Herre, öppna nu våra hjärtan genom din heliga Ande för Kristi skull. Så att vi av ditt ord kan lära oss att sörja över vår syn. Och i liv och död tro på Jesus. Och att varje dag leva våra liv i helgelse. Detta hör och böner du för Jesu Kristi skull. Amen. Försonaren står där som en rubrik över denna söndagstexten. Försonaren. Alltså Jesus Kristus, han som sändes av Gud för vår frälsning. Människan är mycket snar till att försöka gömma och glömma sådant som hon inte vill ska komma till andra kännedom. Redan små barn visar denna fallenhet. De vill inte bli avslöjade. Kommer man på dem med att plocka till sig någonting och man frågar, så tittar man ner i golvet. Man vill inte möta blicken hos föräldrarna. Det är tidigt detta finns hos oss. Och än värre blir det när vi blir vuxna. Man ljuger och kan vara beredd att gå väldigt långt för att sanningen inte ska komma i dag. Man drar sig för att behöva ta konsekvenserna för sitt handlande. Och vi hör och vi läser om det dagligen. Företagsledare bygger om sitt hus, bygger till sin sommarstuga på företagets bekostnad. Politiker åker privatresor i flyg och taxi och låter staten betala. Ja, så är det bland dem som vi kallar för världens barn. De handlar på det sättet. Det är sådana som inte behöver någon frälsare. Men annat är det naturligtvis med oss som är kristna. Eller hur? Vi har bara förandrat åt oss. Vi har inte ens sådana tankar. Vi försöker inte gömma vårt handlande. Nej, vi är bra. Men så är det inte. Tänk på Adam och Eva. När de hade brutit emot Guds löfte och gjort det som var förbjudet. Inte trädde de väl fram direkt och sa, och vi har syndat. Vi har gjort sånt som vi inte fick göra. Nej, istället så gömde de sig. De drog sig undan Gud. Kung David, som är en av Gamla testamentets mest omskrivna personer, han ställde verkligen till det för sig. Han såg den vackra Batseba och han sände bud efter henne. Och begärde att hon skulle komma till konungapalatsen. Han visste att hon var gift med en annan man, men det tog han ingen hänsyn till. Han utnyttjade sin ställning som kung och det ledde till äktenskapsbrott. Men för att få henne till sin hustru så lät han också döda hennes man. På Davids befallning så blev Uria, Batsebas man, ställd längst fram i fronten och stupad. Nu kunde David ta Batseba till sin hustru. Men nu skyndade David sig snabbt till Gud för att bekänna sin hemska syn vad han gjort. Hon är. Inte förrän profeten Natan på Guds befallning kastar synden rakt i ansiktet på David, det är då som han först erkänner: du har dödat Uria med ammoniternas svärd, säger Natan till honom. Vi läste i vår text i Johannes brevet: om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Säger vi att vi inte har synd, så lurar vi bara oss själva. Gud lurar inte. Gud låter inte jäcka sig, står det i Galaterbrevet. Människor kan tro att vi är de allra mest präktiga och fina, men skenet kan vi dra. Gud som har röntgenblicken, han ser rakt igenom oss. Han ser våra handlingar och han ser till och med våra tankar. För ett ord är på min tunga, så känner du till det, o Gud. Jag läste efter Adam och Evas fall i paradiset, så tror jag att Davids äktenskapsbrott och mordet han lät utföra är det mest kända syndafallet i Gamla testamentet. Det har gjorts film av berättelsen och många har sett den som en vacker och spännande kärlekssaga. Men det är det inte. Det är istället en fruktansvärd påminnelse om hur sårbara vi alla är. Ingen undan. Och Luther hade så rätt när han sa: ingen har fallit så djupt utan att Gud kan falla ännu djupare. Ingen har fallit så djupt utan att Gud kan falla ännu djupare. David, han stod på toppen av sin karriär. Allt han gjorde lyckades väl. Han hade radat upp den ena segern efter den andra mot sina fiender. Och det är så när allt lyckas och sväl, så blir behovet av Gud mindre och mindre. Vi märker inte, tänker inte på att det är honom vi har att tacka för all vår framgång. Gud behövs inte på samma sätt längre. Vi tycker oss vara starka och klara oss bra på egen hand. Och det är i den situationen vi är som allra svagast. Det är då som vi är det allra lättaste och enklaste byte för djävulen. David, han går där uppe på taket i skymningen på sitt kungapalats och ser en vacker kvinna som badar. När han ser henne, då glömmer han all sin kärlek och sin trohet till Gud. Han skickar ut en tjänare för att ta reda på vem den vackra kvinnan är. Hon är dotter till Elian och gift med hittiten Uria, meddelar man honom. Det var ju en varning till David. Hon är gift och tillhör en annan man. Men David, han lyssnar. Han skickar bud efter henne. Och det leder till att hon tillbringar natten hos kung David. Hon gör sig också skyldig till äktenskapet. Och så en tid därefter så upptäcker Batseba att hon är gravid. Och det meddelar hon David. Han får reda på detta. Men nu borde väl David i alla fall ha trätt fram och bekänt sin synd inför Gud. Nej. Istället så försöker han dölja sin synd. Han skickar bud efter Uria, Batsebas man, och låtsas inför honom att han är intresserad av hur kriget går. Det är en pågående belägring av Rabba, det som vi numera känner som Amman, Jordaniens huvudstad. David vill att Uria ska gå hem till sitt hustru, så att han ska kunna undgå att stå som ansvarig för Batsebas graviditet. Men Uria, han vill inte gå hem. Det är gripande att höra vad Uria säger till David. David ger honom vin att dricka för att berusa honom. Men han är inte mer berusad, Uria, än att han säger till David: arken och Israel och Juda bor i lövhyddor, och min herre Joab och min herre tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever, och honom, och din själ lever, det kan jag inte göra. David blev inte av med Uria. Och nu är det bara en utväg som David ser. Det är inte att erkänna sin synd. Nej. Han beställer ett mord. Ett beställningsmord. Han beställer det av sin befälhavare Joab. Uria ska ställas längst fram, där kriget rasar som värst. Där ska han stå. Och det går precis som David har hoppats. Uria stupar i strid. En budbärare kom hem och berättade för David vad som har hänt. Och för att inte Joab ska ta allt för illa vid sig, så säger David att: ja, låt inte detta plåga dig, för svärdet är förtärd, den ene såväl som den andra. Fullfölj med kraft stadens belägen och förstör. Och när sorgetiden är över, så kunde David ta Batseba till sin hustru. Det var säkert många nationer som tyckte det var en fin och bra gärning och god som David gjorde, att ta den stupade soldatens änka till sig och gifta sig med henne. Men det står att det som David hade gjort, det misshagade Gud. Synden var gömd för människor, men inte för Gud. Och under mer än ett år så gick David med den här hemska vetskapen om vad han hade gjort. Det frågade honom. Och sådana som bättre än jag känner till den gammaltestamentliga historien menar att David under denna tid inte skrev en enda psalm. Och det tror jag inte heller. Men i en senare psalm så skriver han: så länge jag teg förtvinade mina ben i min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhet. Vad är det som händer sen? Jo, ni kommer ihåg. Profeten Natan kommer på Guds befallning till David. Och han berättar en gripande historia om två män i en stad. En mycket rik och en mycket fattig. Han berättar om hur den rike mannen, som har många får besök och tar den fattige mannens enda lamm som han hade så kärt. Den fattige mannen har låtit det här lilla lammet växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödstycke och det fick dricka ur hans vägar. Han hade det så kärt som ett litet barn. Det var det enda lammet han hade. Men när mannen, den andra, fick besök, så nämndes han inte ta ett lamm ur sin jättestora flock, utan han tar den fattige mannens enda lamm. Och så slaktar han det och tillräder åt besökare. Det här berättar alltså profeten Natan för David. Och David blev topptund och rasad. Den som har gjort detta förtjänar döden, säger David. Nu ska du skipa skräcken. Det är du, David, säger Natan till honom. Det är du. Och så håller Natan ett strafftal för David. Och det leder fram till att David bekänner sin synd. Jag har syndat mot Herren. Och vad händer då? Vad händer när människan bekänner sin synd? David hade försökt att gömma undan synd. Men nu talar någon. Då säger Nathan, din synd är förlåt. Du ska inte till. Han får en ögonblicklig avlösning. Senare kunde David skriva, då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Tillbaka till vår text för dagen. Om vi säger att vi inte har syndat, då bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner vår synd, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vilka underbara och tröstande ord. Om vi bekänner våra synder, så får vi förlåtelse. Gud är trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Kära vänner, det är en förmån som vi har när vi får bekänna våra synder. När vi i början av vår gudstjänst uppmanas att bekänna vår synd inför Herren, så är det evangelisk uppmaning. Det är evangelisk uppmaning. Det är inbjudan att bekänna synden inför Herren. Och så få förlåtelse och avlyst. Apostel Johannes, han fortsätter med att säga att han skriver det här i sin brev för att inte ska synda. Ska inte synda. Och så som Guds barn så vill vi ju inte synda. Men vi vet att vi faller evigligen i synd ändå. Jämt och ständigt. Vi måste erkänna att vi syndar i tankar, i ord och i gärning. Men, skriver Johannes, om vi faller i synd, så har vi en som för vår talan inför Fadern. Vem är det? Jo, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan för hela världen. Jesus är försoningen för våra synder. Han är Guds lamm som tar bort världens synd. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Läser vi andra Korinther. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Förlåtelse för vår synd, det får vi i ett ögonblick. Det är ingen lång och utdragen process. Och hörni, den sker av nåd. Den sker av nåd. Det är inte för att vi förtjänar det som vi får förlåtelse. Kung David fick inte förlåtelse för att han förtjänade det. Eller rövaren på korset som bara någon timme tidigare hade tillsammans med sin rövarkompis smädat och hånat Jesus, som får förlåtelse, inte förtjänade han det. Eller folket i öken som vi läste om, som knorrade, inte förtjänade hon någon förlåtelse. Men i sin stora nåd så räckte det med att de fäste blicken på kopparbonen, så fick de leva. Jesus använde ju denna berättelse i sitt samtal med Nikodemus, som vi läste om i evangelietexten. Så Mose upphöjde kopparbonen i öken, måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska evigt liv, säger Jesus. Ja, syndernas förlåtelse är, som vi sa, ingen utdragen process. Men att utvinna denna förlåtelse för oss, det skedde inte i ett ögonblick. Det krävdes en mer än 30-årig lång kamp under lagen, och som sen nådde sin kulmen på det blodiga korset på Golgata. Den utfördes av han som kom från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Han som har kläder som är röda, som en vintrampares, och som ensam fick trampa vindpressen. Ja, det är samma namn som var genomborrad för våra överträdelses skull, som var slagen för våra missgärningars skull. Straffet, det var lagt på honom för att vi skulle få fred, och genom hans så är vi hela. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skull låg Herren på honom. På grund av detta stora frälsningsverkande så kan vi säga till oss själva och till vår omgivning: han är försoning för våra synd. Ja, inte bara för våra, utan också för hela världens. Då moden vi påminner oss om Jesu ord i samtalet med Nikodemus, som vi nämnde innan. De ord som har blivit kallade för den lilla Bibeln. Så älskade Gud att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Och hörni mina vänner, i de orden, där finner vi både det som vi kallar för den objektiva och den subjektiva rättfärdigheten. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det är hörni den objektiva rättfärdigheten. Hans utgivande av sin son har skett uteslutande på grund av hans kärlek till oss människor. Ingen annan som helst gjort. Finns ingenting hos oss som har gjort att han skulle göra på detta sätt. Absolut. Det är endast för sin stora kärleks skull han gör detta. Så älskade Gud där. Så älskade Gud där. Det är den objektiva rättfärdigheten. Och den har skett för alla människor. För varenda en. Men alla människor bryr sig inte om det. De flesta föraktar den och ser inte vad Gud är Gud. Men där människor genom den helige ande förs till tro på löftet om syndernas förlåtelse för Jesus Gud, där sker den subjektiva, den personliga rättfärdigheten. Den som tror på honom ska inte gå förlorad, utan ha evigt. Det, mina vänner, det är evangeliet. Det är det glada budskap. Du som tror på honom ska inte gå förlorad. Du ska ha evigt. Ja, himmel och jord kan förlås, men Jesu ord kommer aldrig att förlås. Hans löfte de andra ger, de varar i evighet. De står fasta emot ett dåligt samvete. De står fasta emot djävulen och hela hans anhang. Den som tror på mig, säger Jesus, kom inte under någon dom, har övergått från döden till liv. Det, mina vänner, får vi tro. Det får vi tro till vår salighet. Amen. Jag lovar vår Gud och välsigna i evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäst ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod, en till änden, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.